Här börjar Släkten Lackland in till tredje led av Claire Rayner. Den fjärde romanen om släkten Lackland. Översatt av Ingrid Berglöf. Inläst av Ann-Katrin Andreasson för Saga. 1. Duvan som satt på Karl den Andres huvud mitt på den öppna platsen borrade ner huvudet i fjäderkragen när en iskall vindpust från Carlisle Street fick fjolårets döda löv och gårdagens sopor att virvla runt i gräset kring statyns sockel. Jonah huttrade till och körde ner händerna djupare i fickorna på den tjocka överrocken. Det var alldeles för blåsigt för att stå här i gathörnet. Förresten hade han massor att göra den här marsmorgonen, saker han snarast måste ta itu med. Att stå här och hänga var att sänka sig till gatpojkarnas nivå, där de sprang i vägen för de svettiga och svärande kararna som lastade ur den stora flyttvagnen på andra sidan det lilla torget. Ja, han kände sig nästan lika enfaldig och lat som de sladdrande och gloende pigorna som hängde på kvastskaften utanför grannhusen. Men det hjälpte inte att han läxade upp sig själv. Han stod ändå kvar, kurande i blåsten och med hatten, en välborstad cylinder med rullat brätte, framskjuten i pannan för att dölja ansiktet. Inte för att han på allvar väntade sig att någon skulle känna igen honom eller i så fall bry sig om det. Han hade bara ett oklart behov av att gömma sig bakom någonting, och hatten var det enda som stod till buds. Så han stod där och stirrade på lastvagnen som långsamt tömde ut sitt innehåll på trottoaren utanför nummer 22. Lika nyfiken som alla de andra åskådarna på den här nykomlingen. Det var länge sedan Soho Square kunde göra anspråk på att kallas elegant. Gatorna som löpte samman här, Greek Street och Frith Street och Batemans Buildings, var trånga och ruffiga och långt ifrån hälsosamma. Många av Londons mer ljusskygga invånare, tjuvar och hallikar och mördare höll till där, och respektabelt och välbärgat folk hade därför tappat intresset för Soho Square, som annars var tilltalande att se på med sina stilrena husfasader, sin grönskande mittplantering och sin höga kungastaty. Förr i världen hade sådant folk gärna slagit sig ner här, men nu var platsen betänkligt nedgången och bråkig. Ett ställe för småhandlare och enklare hantverkare. Färghandlare trängdes med blyertstillverkare och leverantörer av biljardbollar. Glasmästare arbetade vägg i vägg med möbeluthyrare och bokhandlare och förläggare, medan kvinnosjukhuset stirrade ut över det sotiga gräset på samarithemmet mittemot, som inte bara hjälpte fattigt men hederligt folk, utan också försåg sjukhuset med många av dess patienter. Fader O'Learys kapell i hörnet av Sutton Row erbjöd den tröst det förmådde åt de troende, liksom franska kyrkan gjorde det åt många utlänningar som bodde i närheten, medan läkare och advokater av alla grader av respektabilitet, från de en aning tvivelaktiga till de rent kriminella, fyllde den plats som blev över. Ändå kom här möbler som uppenbart tillhörde en person med höga anspråk på livet. Bufféer i rikt skulpterad mahogny med spegelhyllor. Stolar med glänsande sammetsklädsel som gjorde åskådarna mållösa. Sängar som formligen dröp av fransar och tofsar och hade så många snirklade ornament av rosenträ och så magnifika förhängen av gobelängtyg att det var svårt att tänka sig något så prosaiskt som sömn i samband med dem. Bord och pallar och mässingsgardinstänger och bambuskärmar, allt bars upp för yttertrappan och in genom den svartmålade dörren under solfjädersfönstret medan åskådarna makade sig närmare. Alla försökte titta in i huset för att få se en skymt av den som ägde allt detta överdåd och som säkert måste vara en mycket betydande person. När pianot med det skära sidandet innanför den genombrutna framsidan och de snirkliga ljushållarna bars in, viskade pigorna sinsemellan att det måste vara en operasångerska som flyttar in här. När en fästmanssoffa klädd med blänkande gult siden och ett par